Katarina. För mig inte komma till om ni har någon synpunkter på friken. Det är så här att snart stänger vi här för sommaren. Men vi kommer att skicka ut ett program, ett testprogram som skickar ut brevledet. Det är någon som vill ha det hemskickat, så får ni gärna skriva upp namn och adress i den här gästboken som ligger till vänster om trappan. Så får ni höstprogrammet. Om det är föredrag som kommer och de andra aktiviteterna. Danskvällar och yogakvällar och så där vidare. Ja.
Kan du skicka det på e-mail också, eller?
Det var avancerat. Nej, inte än.
Nej.
Men vet du vad? Du har en hemsida. Det finns en hemsida, där kan man gå in. Och där står allt som jag har rättat här också. Den adressen kan vi få också. Och kväll så har vi äran att ha Mats Edelholm här. Han har skrivit en bok som jag har läst. Vad heter den människan?
Den
där som sitter här. Mm. Och jag tyckte den var jättebra. Jag kontaktade honom och frågade om han ville komma hit och prata lite. Du får berätta lite grann själv om vem du är sådär. Okej. Okay. Ja. Det var så trevligt.
Välkomna till det här föreställningen. Det ska jag befråga hur många som har läst min bok här. Ingen? Okej. Okay. Någon är det, tror jag. Du har läst min bok här, tycker
jag. Ja.
Men det är inte så många som refererar till den, det vet jag inte vad det är. Jag ska gå in på agendan här. Lite mer om en stund då, så jag nämner några ord om mig själv kanske. Jag har haft intresse för utomjordiska sedan jag var liten. Jag började drömma om utomjordiska sånt när jag var 7-8 år. Sen blev jag med det här intresset då fram till nu på sociala. Över 20 år ungefär så kände jag liksom att det är ingen mening att försöka gå runt och övertyga folk om det här. För att jag visste att de som fanns sådär. Jag blev mest förtvivlad över att andra skulle tro det. Men för 10 år sedan så hände någonting. Det var precis som att någonting skruvades igång så att säga. Jag började kika på det här manliga perspektivet, men också med utomjordingar igen då. Jag var på en del föredrag och olika kontaktpersoner och plötsligt så bara spelades upp massa scenarier och sådär som faktiskt är helt nya världen för ett år kan man säga. För det är helt ny verklighet. Och sen har jag i de här åren då haft en del brud som vi ska göra, och jag ska försöka knyta ihop det här rent andligt då, så att vi ska förstå vad som ligger bakom, vad vi ska förklara, vilka lager och förklaringar som finns bakom de här, för att det finns en del nöter då, illusioner eller myter kring det här också, de ska jag försöka kika på. Jag ska försöka på något sätt binda ihop det här mänskliga och vardagliga som vi befinner oss i, det nyantliga och det här kosmiska också då. Det betyder att på agendan så här. Nu kör vi två eller tre delar, jag vet inte. Man säger så här, hur många av er här som, om jag ser på det på till hand, vänta många av er som då känner att jag kan definitivt inte vara kvar till den tiden. Hur intressant det än är. Är någon som har det så? Okej. Då kan jag ta bort det nu. Jag ska nog försöka. Har jag för något för att lägga upp det på flera timmar så blir det jättekrampigt för mig att försöka köra det på två. Men kan jag räkna med att efter att jag har kommit ner en bit här då. Efter en två timmar ungefär, två och en halv då. Här kanske vi vet av kanske på en halvtimme, liksom 40 minuter. Sen kommer ett större block här som jag vill liksom lägga ner tid på då, och som jag har fokuserat på. Och sen ska jag försöka knyta ihop det mot mellan jorden här och jag tittar på en del som en del vi har. Jag kommer prata en del om maktillusioner och sånt idag. Jag kommer inte bara hit för att tala om just kärlek och sånt. Så jag kommer hit att försöka beröra också. För att jag vill försöka skapa eller förändra någonting. Som händer kommer jag krypa under skinnet på er en del. Vi får se vad som händer. Jag kommer peka på en del vanliga fenomen om den nya andligheten och så vidare. Och knyta ihop med vissa grundläggande esoteriska begrepp som jag vill gå igenom här i början. Så måste vi vara med oss hela vägen då. Vi ska få se om jag ska stanna här. Väl. Då är jag någonstans i oss själva här. Vi har alla massa modeller och saker kring som vi delar på. Om det är kosmos eller om det är människan eller det andra och självklart ska jag vara med. Jag kommer att ha en modell här. Och ni får självklart ställa frågor och avbryta om ni känner på det. Vi har alla olika synsätt och modeller som vi bär på. Och här kommer jag med en modell, mitt synsätt. Och därför är det bra om man kan binda ihop de här så att man hittar kopplingar med så att ni är med på det är mitt sätt att se på saker men också bär med er egna synsätt. Okej. Okay. Ja. Att jag bara med att beskriva människan på det här enkla sättet då med någon slags inre del och en yttre del. Med vårt medvetande ligger ungefär längst ut här på kanten. Jag kommer att prata mycket om kvinnliga och manliga aspekter här. Det bär med mig, jag bär med mig hela vägen. Jag kan säga att den här inre delen är någonting som vi aldrig kan tänka på. Det här kanske är basic för många av er borgare. Jag vill ändå ha med det här för att vi ska ärva med vissa begrepp som ni kommer att känna igen senare. Den inre delen är en sak, kan man säga, det är en själslig del och det som bara är en princip och som vi aldrig kan medvetet tänka på. För att så fort vi skapar en tanke så tanken är här ute i andet. Vi kanske kommer hit när vi börjar meditera och kommer åt den här delen och upplever någonting. Det är en känslomässig del som vi helt enkelt bara kan förnimma. Den här delen det här delen är väl alla de roller och präglar som har vuxit upp i vårt liv då. Som vår värld har så att säga fostrat oss till. All tankeverksamhet, allt medveten ligger i den här blåa som man kallar för manliga delen. Det man då kikar på det här. Det här tar sig på en gång när man börjar med en lita. Det bygger man ju på bara för att illustrera det här film. Man bygger på den här bilen. Man bygger på en massa råder och uppfostringar. Samlas av dem för hur man ska göra, hur man ska hantera saker. Man lär sig vissa saker i skolan. Hur man ska dela upp begrepp i olika saker. I logiska delar. Vänster och höger. Vänsterpartier, högerpartier. Allt möjligt ska vi lära sig att fokusera i olika ordningar. Och det är det som är det manliga aspekten. Och så är det kanske hela vår värld. Jag vet inte på den manliga aspekten. Men den inre delen då är dold. Och som sagt, det är något som vi bara kan förnimma. Och som är vår inspiration, vår själ kan man säga som finns där. Vi får fråga om det är lite konstigt. Är det klart så här långt? Så småningom så vet ni att man börjar och det börjar röra på sig sådär, man kommer upp på åldern, man börjar fundera på vart det är på väg, varför gör jag det här för, borde jag inte byta jobb egentligen, borde jag inte byta fru eller man egentligen, vänner och så vidare. Någonstans så börjar den här delen att göra sig när vi gör oss medveten, när vi kommer ut och manifesterar sig ut, så att det självklart får komma fram och visa sig ut. Och när vi bejakar den här delen och börjar känna att jag vill faktiskt pröva nya steg i livet, jag vill byta jobb, låt oss se hur det blir och så vidare. Så släpper jag fram den här fräscha biten i någon mån så att jag får komma ut. Och så följer ju vår själ med att vi upplever att det är rätt och så går vi framåt. Det här leder ofta till en slags, kan leda till en slags identitetslöshet när vi känner att vi byter vänner, vi byter, vi stöter på en massa, vi frågasätter den överallt och vi upplever att, tänk att jag tycker så här nu för tiden, jag som aldrig tyckte så förut och så. Det är därför det här medvetandet är ju lite för att det är annat, alltså driva annorlunda människor. Om man tittar på sådana här människor i ett möte så skriver det här med till exempel. Det kan ju vara, det behöver inte vara män och kvinnor, det kan vara vänskap, det kan vara vad som helst, relation i allmänhet då, då. Men det här, när de här sakerna sker så är det faktiskt själen som rusar fram och vill på något sätt göra sig gällande. Det är alltid så det är. Det är alltid själen som vill komma fram och komma fram i rutor. Men vi fungerar så, när vi letar efter den här själen så kikar vi runt omkring oss. Vi letar i vår omvärld. Var finns det här som jag längtar efter? Var finns det? Var finns det? Så när den ena personens själen vill komma fram så kikar den här personens medlem och tittar den som, jaha, nu tittar den kanske en annan människa som motsvarar de här egenskaperna som själen letar efter. Och så kanske det blir tvärtom. Så uppstår kärlek och romans och den kraften som kommer fram där, den kommer ju från själen, kan man säga. Men den blir alltså egentligen riktad åt andra hållet. Och när man ser det här perspektivet så inser man ju kanske så som det brukar bli, att mötet fiskar, om man säger det så. Att den här värsta stormen lägger sig ju alltid. Så är det bara. Och det beror på att det själsliga finner inte det här den letar efter. Den tappar till sitt orken. Därför att den letar på ett helt ställe. Och det blir de här resultaten av ointresse eller uppgivenhet. Det finns en aspekt till av det här. Varför man egentligen träffas och hänger ihop. Det kan göra med att de här bilderna själsliga har ett sammanhang. Jag har inte tid att gå in på det här. Men det finns ju begrepp som tvillingsjälar och så vidare. Och det gör att det finns en djupare dragning till varandra. Utan att man ser varandra och vad gör ut. Det kan också finnas en närmare dragning till varandra som ligger på djupare dragning. Men det är så här kan vi bete oss allmänhet när vi rusar runt i livet. Och letar efter sanningen. När vi kommer till det här tillståndet då, när det börjar att knaka till den fogen, när det börjar att stå intresse, så finns en del utvägar på det här. Och jag ser det liksom två avdelningar då. I den ena delen så skyller man på den andra, som man brukar göra, och säger att det är ditt fel. Och om det inte passar får det vara. Jag drar vidare för hela världen väljer på för mig. Så är det. Eller så fortsätter man ett förhållande som är ganska likgiltigt. Man kanske har barn på något annat sätt själv till att fortsätta. Utan att man visar som en dragning till varandra. Eller så har vi ett annat perspektiv. Det är att man söker svar på frågan. Vem är egentligen jag? Så då börjar man ju vända sig in och så att säga och kika mot sitt inre och leta efter det här själsliga delen. Och när man ställer sig den frågan så kan man komma fram till olika saker. Jag kan ju komma fram till att det aldrig är just den här personen som jag hade drömt att jag skulle vara tillsammans med eller som ger mig någon slags kraft eller resonans. Är det så tills man går, eller då man går vidare på något sätt och ser att det finns ändå någonting bakom det här. Om vi låter romansen lägga sig så kan vi uppleva att vi har någonting att ge varandra, att bygga upp kring ändå. Man tillåter sig att ta lite långt, ha lite is i magen och kanske ha en slags förhållande där man lär av varandra ändå. Ja, ni känner säkert igen de här utvägarna, även om ni är tysta. Det vet jag att ni gör. Jag ska börja sammanfatta lite grann de här bitarna. Jag har en slags möte med de här två människorna och det inre och det yttre. Baktid så kikar vi inre på en annars yttre tvärtom. Och sen har vi då en romans och så händer det någonting då som är lite negativt och så väljer vi olika vägar. Vi väljer att antingen går hit och upprepar sitt beteende och säger jag är som jag är och så går man tillbaka hit och så träffar man samma. Vi gör samma människor igen, samma yttre. För ett skäl letar ju vidare efter samma sak igen tills den folk kommer ut och möter sig själv så att säga i yttre. Och alla mindre kvinnor och män som träffar de här samma kvinnor och män om och om igen. Va? Det är beror på det här. Eller så försöker man på något sätt att bearbeta alla, att försöka liksom beta av den här yttre delen. Man betar av sina gamla roller och man kikar på sig själv, vem man egentligen är och varför man blev som man blev. Man tittar på sin familj, man går tillbaks. Vi kommer in i de här terapeutiska delarna då och man vågar göra det här. Och det kan man göra det kanske tillsammans, så ser man det själv och som jag beskriver innan. Men vad det handlar om är att man måste lyfta fram den här delen i den här delen som egentligen beskriver helheten och som beskriver gudsaspekten. På något sätt så måste den lyftas fram så att den kan projiceras ut i yttre. Det är det som är hela grejen att vi ska manifestera gudsbegreppet i rytmen. Den finns ju här inne någonstans. Det finns olika lager kan man säga här. Olika så att säga esoteriska kroppar och så vidare. Men jag gör en enkel del här. Varför beskriver den? Det finns en annan del som ser ut så här. Att de här två delarna är separerade från varandra. Det ska också gå in på alldeles strax. Men som sagt. Ett möte. Och sen så bestämmer sig för att beta av det här, titta på sig själv, eller så säger man vad är för mig och så upprepar man samma sak. Den här kan man sammanfatta ytterligare i ett esoteriskt begrepp som finns egentligen i allt. Jag kallar det för skapelsens två motor. Det handlar egentligen om, för att sammanfatta det tidigare här. Då så handlar det allting om att jag är som jag är och så prövar jag mig i min omvärld. I en position, var jag är, på arbete, flickvän, kompisar eller vad jag än gör så prövar jag mig själv. Så upptäcker jag på något sätt att det går bra eller det går dåligt. Vissa delar av mig själv fungerar jättebra, andra delar går jag där och funderar på vad är det som inte funkar alltså. Och då tingas man ju som jag beskrev tidigare här va. Då man funderar på vem är jag. Man går in och kastar in en reaktion och funderar på. Man går in och kikar på sig själv. Så motnadsdelen i den aspekten som jag har inom då. Och sen när man gör det så. Om man tillåter sig alltså att det finns någon sätt att fuska med det här. Man kan lägga kvar här stället. Så tror man att man har varit inne här och kikat på sig själv. Men det har man inte. Men när man går hit och så funderar man på vem det är. Och så prövar man någonting med sig själv. Man prövar att byta någonting. Man prövar att byta attityd eller någonting annat. Och ser något ut i världen. Så prövar man i alla massversion 2. Det funkar det här. Och så lär man sig någonting då. Och så går man tillbaka småningom. Så är det vissa delar som funkar. Och andra delar fungerar inte bra. Så går man tillbaka igen till sig själv. Funderar vem är jag. Och så går man ut igen och prövar man sig. Och så har vi den här som en sinuskurva som går. Det har med yin och yang att göra. Det har med de fyra elementen i astrologin att göra. Som man manligt kvinnligt att göra. De har med något som heter tetragrammon att göra. Alltså det finns ju kabbala. Det har alltså hela skapelsens. Jag tror de målen som Moses använder. Där finns det vi också. Det finns med allting. Det är hela grunden för allting. Så existerar hela universum på de här villkoren genom att en gigantisk uthandling och sen en jag-inhandling. Och då åker ju alla planeter och civilisationer med mer. Och de jobbar var och en för sig i sin värld, med sin kurva. Så vi har olika lager och nivåer av ljusa och mörka aspekter som jobbar ständigt, om ni kan se här. Vi kan tänka oss ett schackbräde, svarta vita rutor, så tar ni smörpapper. Och så målar ni det svart och vitt, så lägger ni på schackbrädet. Så kommer ni se att ena halvan är ju mörk och vit, va? Men bakom den så syns schackbrädets färg som en underton, så att säga, med ljusa och mörka aspekter. Det här kan vara jättesvårt, jag ska inte fördjupa mig det här för mycket. Men det här är för mig ett grundläggande begrepp som jag ville lära för Anke på början. Avfråga. Ska vi bli så nöjlig inköp? Ni har frågan nästan. Tysta. Det kan ju bero på att jag tvingar in er i mina synsätt. Den här bilden med yttre delen, den kan man säga att den här yttre delen kan vara olika tjock eller tunn då, kan man säga. Den här yttre rollen har den här uppväxten och den kan prägla människan mer eller mindre. Jag kan skissa upp två stycken arketyper av människor som finns utifrån det här. Och det är så att allting här som jag pratar om har ju tolkningar och är ju så att säga gränslösa svävningar. Men i mina modeller så blir de förenklade. Det är en beskärning kanske. Ju längre bort ens medvetande kommer från det här, ju mer benägen blir man att så att säga följa den här logiken, den här uppdelningen som den manliga energin står för. Först kommer det och sen kommer det här. Över, under, vänster till höger och så vidare. Och en sak i taget och så vidare. Alla de här bitarna som säkert många känner igen som har manliga aspekter, manliga energier. Och så där, ju mer blockerad man är här inne så att man inte liksom kommer åt det här. Och sen, ju värre blir man så säger du som andra aspekt. Och för lite man ser bort på logik och ordning. Va? Dessvärre är det alltså det är den här typen av människan som vi ser som ledare i vårt samhälle. Ett klassiskt sätt att ha varit ledare i vårt samhälle. Det är därför man använder uniformer. Det är för att man vill liksom inte, man vill inte vidkännas det känslomässigt som finns här inne. Man skadar av, gör allting objektivt och känslofrånvänt. Man ser ofta de här människorna, de finns överallt, de finns här mitt ibland oss. Jag är som människa, ni är också, det är tonen jag pratar om, kan man säga. Vi befinner oss alla någonstans här emellan. Det jag brukar beskriva här är lite slags ytterlighet, kan man säga. Jag törs nog påstå att de största diktatorer i världen har haft den här karaktären. Alltså. De som inte alls har någon empati eller någonting. De är väldigt klara över, de är väldigt duktiga strateger. Det rör gäller vårt samhälle. Man har varit duktiga strateger på att ta sig fram i den här världen som är formad på det här sättet med ordning och hierarki och så vidare. Man lär sig hela det spelet utan och innan. På varje möte vet man precis hur man ska se folk i ögonen, hur man ska bete sig, hur man ska lägga upp agendor, allt det där som vi varje dag möter. Så fort man visar en gruppa känsla så har man en känsla att där flickar jag. Lite drastiskt taget, men så är det fungerar. Den här människan är då lite mer fredimensionell och saknar då alldeles i den här samhällsslagskraft, va? Pekar in stocken som är hela handen och så vidare. Nu slutar vi bara att nu kör vi det här som jag säger. Och så kör vi den vägen och där har vi vårt mål och sånt och sånt. Så den här människan lite mer, ja, spelar ingen roll. Kan vi pröva olika vägar? Jag har ofta de här två personligheterna i olika grupperingar på företaget eller bland föreningar eller andra sammanhang. Och de håller sig ofta lite grann från varandra. Maktmänniskan är självcentrerad, det är jag, och jag och världen, vi och dem, det ingår i hela spelbilden. Därför att man är, om du börjar peta på den här, men det värsta den här människan vet, det är när man börjar prata om känslor, därför att då blir den alldeles sådär, då tappar den kontrollen, och vet du, liksom, då tappar hela sin identitet som har byggts upp. Därför är jag också väldigt orienterad kring vi och dem, jag och världen, det är konkurrens, det är strategier och jag ska fan inte ge mig kanske en andra och så vidare med hela den här begreppen. Det här gäller inte, vad du säger, vad jag glömt att säga. Jag pratar om manlig och kvinnlig energi, så menar jag inte män och kvinnor. Jag pratar om manlig och kvinnlig energi som ett esoteriskt begrepp. Det betyder att både män och kvinnor har de här egenskaperna. Det är viktigt att sen så börjar jag tala om liksom jag nu lite och så vill jag igen skriftligen och så vidare. Ja. Det är två olika energier som verkar. Det här kan man se på teleskop. Sen kan man se på hur många tecken man har i eld och vatten eller luftelement som är manliga aspekten och många planeter har man i jord och vattentecken. Det kan man få pejl grann om sådär. Och har jag mina sidor någonstans så det funkar. Den här människan är som sagt inte lite benägen. Alltså vi behöver lite av de här människorna ibland som säger ifrån va, när det börjar bli för badigt. Så det finns någon balans här någonstans som är ganska bra. Men blir det för mycket av den här varan, då sitter vi med diktatorer och sådana som ska riktigt brottliga människor. Har vi för mycket av den här varan, då får vi ingenting gjort. Och bara såsar vi omkring och känner. Och jag tänker på det här, varför behöver man en manlig energi? Tänk om ni gick runt så frågar någon så här, hur varmt är det ute? Ja, det är ganska varmt, så säger någon. Ja, i relation till vad? Ja, men jag tycker det är så kyligt. Ja, men vadå? Vad står det på termometern? Minus 2. Ja, bra, det vet vi. Då kan alla referera till någonting. Vi behöver någon slags referens eller någon aspekt att förhålla oss till. Den här personen har ju också medveten om den har närmast en gudsrespekt och också ofta en känsla för att vi har alla ihop. Va? Det är inte bara olika känslor från vända objekt som existerar, utan det är faktiskt en helhet. Okej. Okay. Inga protester, ni får gärna protestera. Det är... till och med mina specialiteter som vi får upp. Nästa del är då, hur fungerar nu? Jag har gitt på den två, hur många personer fungerar ihop. Om man sätter ihop sådana här människor med olika arketyper och olika grupper så brukar oftast ramla på pass enligt en viss på ett visst sätt. Nu har jag bland annat egentligen lite själsgrupper också. Jag har lagt lite färg på de här inre delen på varje person. Så ska jag liksom peka på att vi kommer ungefär på samma själsliga ursprung. Jag ser det här själsliga som en tecken på en deg. Va? Så plockar man ut en bit från degen så plockar man ut en liten bit bredvid. Och det är två själar. Det är det liksom Guds alltid, om man kan säga så. Då kommer de här två själarna känna viss samhörighet med varandra när de inkarnerar sig i kroppar. Och då kallar man det för själsgrupper. Då kan man se att då finns de här personerna med maktmänniskan och tjänstemänniskan finns också som är överallt. Så. Och här är då den här grupperingen och då ser vi att de här tre som är varorna maktorienterade då. De kommer givetvis börja se världen i vi och dem och de ser gott och ont och vi måste komma förbi dem. Det är de här som styr hela hela den här gruppen. Och det kan vara vilken grupp som helst. Det kan vara förening eller vad, precis vad som helst. Det kan också vara en andligt intresserad grupp. Och då kanske de samlas så här med någonting gemensamt själsligt.
Ja, förstår du det. Det är olika självklart att man har olika gudsaspekter eller från helt olika gudsentiteter i de här olika färgerna.
Ja, du ser ju de här finns samma, för de har ungefär samma, eller låter de här samma för röda bruna färg här då. De kan samlas ändå såklart, annars så är det ju sorgligt. Men jag tror att det finns en liten drag i den här sådana som hör till varandra rent själsligt. Helt klart så gör det.
Även om de olika självklädgrupperna har samma aspekt i botten.
Du menar om de röda bruna fanns här också i en annan grupp, så menar du det?
Ja, fortfarande tillsammans inom samma helhetssyn, samma gudsaspekt. Alltså, är det en grupp eller är det flera grupper?
Jag pratar inte om, när jag pratar om att plocka ut de här russel eller några bitar av degen, så pratar jag om gudsaltet. Alltet. Inga skapade gudar egentligen. Skapa gudar ligger en bit ut där, utanför det, kan man säga. Verkligen och så vidare, men kommer dit där. Men det var ett svar på frågan. Jag pratar om en gudsaspekt. Jag kommer vidare bilden och strax förklara lite bättre. Men maktmännen försöker fina vänner, de är framgångsrika i världen, maktet är så ganska bra. Och det är de som styr och de får krig för länder, de är strategiska, de får företag och så vidare och hela den här konkurrensen. Som varje dag citerar. De andra här, de som liksom, ja, de får väl hålla på då. Men de här känner sig ofta sämre, så det blir en massa debatter om det. Alltså. Kanske med kvinnor och något annat och sådär. Så. De här tjänar mest pengar då, så de belönas dessutom med att kunna hantera samhället. Ja, så kan det bli så att de här personerna ofta träffas några gånger. De känner en annan gemensam, kanske det där. Och det var med om, jag har med en annan grupp där och så snackar man lite grann och så lär man sig någonting av varandra. För de har inte lite samma behov av att klämma sig fast i någon viss gruppering. De är med ut och känner sig för. Man tittar på sambanden här, eller att de tittar på enstaka färger eller grupperingar. Ja. Här kommer en bild som kanske förklarar lite grann då. Den är jag ska strax göra första pausen här, men det finns annat den här bilden. Med alla självklart färger som strömmar ner här då. Färger kan inkalera på olika nivåer, det här är olika plan som går här. Olika frekvensplan kan man säga, man kan inkalera på människor här nere. Jag påstår dessutom, vilket kommer tillbaka till, att gudsaspekten sammanstrålar i jorden på ett unikt sätt jämfört med alla andra planeter. Men jag kan se de olika inkarnationsplan som olika frekvensnivåer, om man vet hur de är dessutom upp till det på andra sätt, men det kommer till de andra bilderna. Egentligen skulle jag säga att den här är lite missvisande, för här uppe skulle jag vilja påstå att det är mer, det här har den här degen, får man säga. Då. Och det är mer ytter, för det tunnas ut mer och mer, alltså det är mångfacetterat här, va? Det har liksom, det plockas ut mindre bitar. Snarare än att det bara är en klump och så får göra så här, det är lite stelt ändå. Men faktiskt så ser det ut i min förhållande.
Kan du jämföra den lite med livets trä? Med ungefär det där.
Ja, livets trä.
På botten är det ju blivit som Peter och så har du malt ut i botten.
Livets trä har ju någon sån här struktur av att men det har ju någon slags. Det här olika manliga och kvinnliga aspekter och en massa förhållanden till det här, men här ska jag prata om en slags gudsaspekt. Och här inne har vi jorden, kan man säga. Sen kan man se olika plan här, där gudsaspekten, och så har vi då den själsliga aspekten ligger här, och så vidare. Det här kallas för olika namn, och så sätter vi upp det i kabbalan. Men
talar man någonting som heter blixten, säger man också. Det vill säga att det går en skapande enhet över här nivåerna. Det här är en man och kvinnlig del här hela tiden. Och det går så här, så va. Precis som jag beskrivit förut med det här manliga och kvinnliga som växer och skapar. Ja, det här är en vetenskap för sig om vi vill kika på Kabbalan, men här är det spåret som är gjort. Det var det du sköter till den, va. Den heter Malpot, de heter mänskliga. Och den här heter Keter, va. Och det är alltså så här hebreiska grepp som man kan kika på. Man kommer ungefär till att man hittar samma saker. Sen återvänder till Kabbalan, så det är intressant. Någonstans har vi då märkgängderna då. Ja, man plockar ju i olika kluster av energier, kan man säga, som finfördelas ner och så vidare. Från själsgrupper till själ och så vidare. Det är ingen där enkel del, men det är bara ungefär hur vi kan se det på. Frågor här långt? Färdigt.
Ja, den här andra nivån har vi skapat lite av. Jag har en känsla av att man når dit ungefär till den nivån med de flesta jordiska religionerna.
Jo, det tycks vara så att det är där nästan det ligger. Nu har jag flera 100 000 olika modeller för hur det exakt ser ut här uppe med treenigheten och så vidare. Jag har inte målat upp det, jag kan måla upp fler modeller. Men de är lite olika beroende på vad man lyssnar på. Men någonstans så har vi en slags ren gudsaspekt som sen, åtminstone det då, sen när vi pratar om vårt universum, så var det förmodligen så att det var, så att säga, skapades sju energier till att skapa gudar utifrån, som så att säga, man uttrycker på olika sätt, att det grävdes utifrån någon slags helhetsaspekt, en alltaspekt, så plockades ut sju stycken skapargudar som sedan genererade nytt, kan man säga, i sjufall från var och en. Och det här skapar ett mönster som man kan se också inom hel geometri, om man vet det, det finns med det, Genesis Pattern som man kan läsa om, det ser man samma sak. Det går att kika på det här parallellt på olika sätt. Jag kommer tillbaka till det här med skapargudar, för bland de här sju då, så skedde någonting som har gjort att det här feminina och manliga har blivit så isolerade. Och så har vi alltid sprungit omkring som yra hönsar och letar i rytmen för fram det en gud. Spännande, vi tar break där. Så.
Yeah.
vi har en massa olika lager kan man säga. Innan du kommer till den fysiska kroppen och det är. Men tillbaka till den där förra delen med den här bekräftelsen som är skapsplan. Så kan man säga att jag pratar om de här skapargudarna också. Jag analyserar de här, det här är jättesvårt att få fram. Att när man rotar i det här, när kontakten är riktigt ut, så är det som ett mål om I don't know nothing, jag är på Barcelona ungefär, så är det den här ut. Och det är ingen som är med, vill vara med om någonting. Men någonstans har det skett någon slags tippning av det hela. De här gudarna så att säga, som hade uppdraget att föra skapelsen vidare, de kunde ju så att säga från sin position se vart det skulle bära hän någonstans. De kunde se att det skulle bli en människa som skulle ha de här manliga och kvinnliga aspekterna i sig, som skulle kunna ha dem balanserade. Och därmed såg de också att människan skulle ha förmågan att egentligen återskapa Guds aspekter, fast det är yttre barn i det jordiska då. Långt innan vi ser de här människorna och långt innan det här så att säga på ritbordet kan man säga. För skapargudarnas värld så är vi utan materiell form, det är vi kvar i tanken om man säger så. Långt innan det fanns en Big Bang och sånt. Och vi har alltså på ritbordet en del av tankeverksamhet för hur det här ska se ut då. Någonstans där så gjorde de någon slags snitt. Så att som fick det följa att människan inkarnerad, så har man skurit isär på att det är den manliga och den kvinnliga aspekten. Så att när det inkarnerad så kan man säga att det här är då min gamla uttryckning. Och den manliga aspekten här. Och så har vi då den kvinnliga aspekten, den själsliga aspekten finns här så att innebär. Men man gjorde så att man drog isär det hela så att den här manliga aspekten handlar inte utanpå det kvinnliga som vi har sett hittills. Och det gör också att när vi utvecklas som människor så utvecklar vi den manliga aspekten hellre än det kvinnliga, och då bygger vi upp så att säga en blockering mellan det manliga och det kvinnliga. Det här kan vara jättesvårt att säga in det. Jag ska försöka ge en bild av den här affären i alla fall. Och det kan man säga upphovet till den världen där vi befinner oss, där den manliga aspekten är dominerande, det vill säga konkurrens, krig, alla de här bitarna utgår egentligen från det. Hela det grundskälet är att det är så svårt att få den här inre biten att komma ut och medvetandegöra sig. Jag säger det inte. Vi har alltså hela lager av uppfostringar och roller, som är där som har programmerat oss till att tänka på ett visst sätt. Skolorna uppfostrar oss att vi ska klara oss så bra vi kan i den redan så att säga, konkurrens och manligt orienterade världen vi lever i. Många undrar, när skedde det här? Men vi måste prata om tid i den här aspekten, den här skedde. Därför tiden uppkommer kan man säga någonstans långt senare när det fysiska börjar manifesteras i universum. Så att, det är bortom tid idag. Jag hinner inte prata om ting själv, tidsaspekten i det här. Vi tar det som ytterligare säkert en timme och in på det. Jag kommer att beröra den väldigt ibland då. Det här gjorde också att människan mister också sin skaparförmåga. För skaparförmågan är just det jag pratade om förut, det här var växeln mellan ljus och mörker. Ja. Så jag har en tanke och den vill jag manifestera. Och så går det ett år som man får ta, som man lyckats bedöva kanske. Det är trögt. Det vet jag flesta av. Vi är tvungna på något sätt att bearbeta så oerhört mycket av oss själva. Förstå av oss själva innan tanken kommer till handling. Och det som är några väsentliga saker i livet. Vi ska dricka oss vatten går ju ganska snabbt. Men om vi vill bli en annan människa på något sätt, så går det här väldigt trögt. Medan, kan man säga, om man tänker en gudomlig människa som har då en gudomlig människa, om man säger så, det var den här inre del som har en väldigt tung lager av en yttre del, som man säger, manlig aspekt, så som då har väldigt lätt för att projicera ut varje själslig vilja eller varje tanke eller känsla kan omedelbart förverkligas i handling. Men som det är nu så har vi ett helt lager av egon och så vidare som vi ska arbeta oss igenom innan vi liksom kommer rätt, innan själen säger jag bra, nu har jag äntligen kommit dit jag ville att det skulle komma ungefär. Och det gör att vi får en tröghet i vårt skapande. Jag glömde en liknelse förut på ett tal om det här med skapet. Så jag brukar tänka på det här med, nu är det kanske inte ni jag kommer från Norge här, men på Gröna Lund har ju någon som inte har ni varit där i Stockholm i Tivoli. Ja, okej. Där finns det, komma först fram till det lustiga huset. Det har vi alla varit på. Och det börjar ju med de här trapporna. Och så som man lite ska man försöka ta sig upp på de här trapporna. Och så som många kommer på tekniken, man tar ett steg. Man står på det ena och så väntar man in där och så kliver man över den och så åker den upp och så är allting lugnt och rätt som helst. Idén så kan jag se de här ljusa, mörka aspekterna. Att du måste få gå så här växelvis och varvas och då stiger man också upp, så att säga. Ett sätt att se på det hela då. Men här går väldigt trögt att kliva från det ena steget till det andra. Och vi kanske ägnar flera år att bearbeta saker som hänt i vårt liv innan vi kommer underför med. Aha, är det där det jag har på sig när jag har och så vidare? Och så småningom så... kom vi fram på något sätt. Är det mer på vad jag menar med skapande då? Att det är en växling mellan tanke och handling.
Jag vill fråga dig om vitarierna när du pratar om när saker finns vitar så blir det en del av ordet du pratar om.
Ja, det är det jag borde prata om. Det är riktigt. Det är alla begrepp och så ordet och så mycket. Det står alla ljusa och mörka aspekter i vårt universum, kan man säga. Detta om delningen då. Det finns ju mycket diskussion om det här då. Men skulle det inte vara så här då? Var det inte tänkt att det skulle vara så här från början? Var det inte gott att det skulle bli så här? Och här kan man då diskutera om hönvägget ungefär hur länge som helst. Men att någonting skedde på den här nivån med skapa Gud, det är ett faktum. Och att vi på något sätt får reda upp i det här och försöka finna oss tillbaka till den här mer balanserade delen mellan man och kvinna. Och som konsekvens av det här som sagt, då har vi då de här arketyperna, maktmänniskan och tjänstemässan runt omkring i världen. Vi har de här obalanserna, funktionerna, kulturerna, religionerna, allt. Allt det här går igenom rubbet kan man säga. Sen har de människor försökt att under tusentals år hitta tillbaka den kvinnliga aspekten på olika sätt. Ofta så har det här raserats igen kan man säga. De här gamla gudakrafterna har varit med och fått pejt på det här. Nu då, nu de gamla gudakrafterna lite grann, de har falnat ut kan man säga. Därför att vi är på väg in i en annan erfarenhetsera kan man säga. Då kommer vi bära med oss de här erfarenheterna in till nästa. Så de krafterna är på ett sätt klart försvagade då. Men vi kämpar fortfarande med det här i en rutt. Jag ska gå vidare. Inga frågor på det?
Det är så jag såg någonting. Varför skapar gudarna det här i
tempel? Varför de klöv det här? Ja, det sägs egentligen. Alltså, de såg att människan skulle bli de övermäktiga, helt enkelt. Därför att människan skulle få den förmågan att kunna skapa fritt, fast i materiell form. Och... man säger att skapargudarna, de har ju till exempel, man säger, 7 stycken då. Om vi tar någon slags, den här, Guds far, moder, fader och Gud. Allt det, om man säger så, utifrån den som alltså sitter ut då, när han får så här, 6, 7. 7 skapargudar så här. Och de i sin tur skapar 7 olika aspekter av sig själv. Man kan se det som olika färger om man vill. Som sen tunnas ut i ytterligare aspekter. Om den här är grön så får vi lite ljusgrönt och mörkret. Man kan se det i toner om man vill, det spelar ingen roll. Men någon här på något sätt bestämmer sig för en eller två eller tre år av. Det är lite olika där. Vad de vill säga, vad de vill erkänna. finns alltid någon där ute som är inblandad i det här från begynnelsen. Det är omöjligt liksom att få klarhet i det här. Men... De såg någonstans att människan skulle stå någonstans här på vägen längre ut i den här bilden, skaparbilden som finns, och kommer få en människa som kommer säga, inte bara ha en färg. Människan kommer nämligen kunna i kroppen förena flera aspekter, och man kommer som ska säga som folkslag på samma ställe, som ras på samma ställe kunna bearbeta alla de här aspekterna. Så man kommer kunna skapa, återskapa gudsaspekten, den vita, om man vill se det färger så kan man se det som en vit gudsaspekt och som uppfyller alla olika färger här, om det är prisma. Men det kan komma sig att återskapa de här färgerna till en gudsaspekt genom att man på jorden kommer att kunna, jag kommer tillbaka till det. Men som jag vet, det var liksom en maktgrej. Det står det förklarat att jag kan inte garantera att det är precis på det här sättet. Men av alla de historier jag har hört, så finns det mytologier och som är egna kontakter också och så vidare, så är det här den bästa bilden jag kan göra vad som har hänt.
Men varför
visar de
ursprungligen på människan på det
sättet? Varför man ursprungligen på en människa?
Ja, varför de...
Människan är ju till för att, om man är så här, gudsaspekten sig själv är ju bara ett varande, ja. Och gudsaspekten själv vill på något sätt få en referens till sig själv. Och då delar den upp sig så här i en manlig, kvinnlig del och så vidare, olika energier. Och detta, så att säga, när den delar upp sig så drar den ner hela frekvensen, det kommer ner till en materiell aspekt, och då kan gudsaspekten så uppleva sig själv i det yttre. Det är så jag har förstått att det håller. Man vill alltså uppleva sig själv, man vill alltså uppleva sig själv så att man förstår sig själv. Vem är jag? Sen så står framför spegeln. Eller man står framför spegeln, man bara är. Man har ingen referens till sig själv, man bara är, man vill uppleva sig själv. Och man vill se vem man är, och delar man också olika delar. För att sen kunna se och spegla sig själv, det är att få referens till sig själv. Det är så det är förklarat på något sätt. Och någonstans på den här vägen så blir det på det här sättet. Det är den bästa förklaringen jag kan ge dem. Men du var ute efter en att du nämnde att människan ska kunna se till det.
Ja, men det är lite svårt, det är så tidigt, de säger ju så.
Ja, jo visst. Jag kan få tillbaka till det. Det här är i alla fall med den här uppdelen så får du egentligen makt och konkurrens och sin begynnelse. Och ska vi ta upp den här ringen igen? Som har vi ju gått ut i för att tänka ett färgen. Nu tänker jag placera jorden här för det. Tänker jag placera kosmos. Jag kommer hävda att inte bara ser vi de här ljusa och mörka aspekterna runt omkring oss. Man kan även se dem i ett dualistiskt kosmiskt perspektiv. Och så långt jag har erfarit så påstår jag att jorden är alltså modersaspekten, eller kvinnliga aspekten sett på ett universellt perspektiv. Och det man är utanför oss är en manlig aspekt, en ljus aspekt. På samma sätt som jag visat upp varje enskild människa så har vi ett yttre och ett inre, en feminin aspekt och en manlig aspekt. Fast nu pratar vi om en himmel- och jordaspekt. Det är fortfarande manlig och kvinnlig i sina grundenergier. Vi kan diskutera länge sedan varför jag tror att det är på det här sättet. Det här är ingenting som du brukar få läsa om eller brukar ta del av vanligtvis. du titta på, du vet den där bilden som står där alla själar strålar ut tillsammans, strålar där ner sig. Titta på den bilden uppifrån. Så du ser att allting strålar ut så här. Det kan man säga att in till jorden så kommer in, kan man säga, olika, man kan säga olika färger här. Så vi prissar olika färger, varje sektor, röd, grön och så vidare. Så kan man säga att olika själsliga delar sammanstrålar på jorden. Och det var jag precis inne på lite grann innan. På något sätt så skulle själsliga delar säga, komma till jorden och visa sig i yttre genom människan och annat. Och det gör att man kan betrakta det kosmiska, det säger utomjordingar, det kan man betrakta ett vanligt perspektiv om man vill. Och människan då, befinner sig människan befinner sig här precis på gränsen, så står jag här va. Människan äger både den kosmiska aspekten och den moderjordsaspekten som är den mörka. Sätt ur ett kosmiskt perspektiv, det är ur universellt perspektiv. Det betyder att människan äger alltså en universell skaparförmåga. Det var det jag var inne på alldeles nyss. Vi har en förmåga som är Gud fader lik så att säga. Vi har en förmåga som ligger på en Guds nivå. Konkret så sker här via olika chakrasystem som har kontakter via delar av jorden och kronchakras kontakt i gruppen. Det där är att vi har så duktig på alla de här bitarna hur det fungerar. Men jag förstår att ser man grunta sig vidare där så hittar man förklaringarna där. Det här ser inte ut idag att vi är liksom Gud själv direkt. Utan vi springer omkring fortfarande i det här och rotar efter. Man ser att vi har potentialen att kunna bli. Att kunna bli så att säga gudomliga varelser och kunna så att säga agera med den här skaparförmågan jag nämnde förut. Frågor? Nu ska jag klara till det på det sedan, därför att om det här är en feminin aspekt och allt det här är en ljus manlig aspekt så kan man även dela upp, varje dag kan man dela upp en manlig kvinnlig aspekt. Så det finns, man pratar också om, jag ska gå in på utbjord alldeles strax här, men jag ska också säga så här. Här ligger olika nivåer då. Vi har alltså ärkeänglar, änglar och här inne har vi då utomjordingar, så att säga, det kommer närmare jorden. Så går det runt här, kan man se. Det är olika lager med årsringar som betyder olika frekvenser. Eller en årsring, då ligger vi på ärkeängelnivå. En annan årsring som hinner för att vi pratar om änglar. Och så går vi mer trögare på att vi pratar utomjordingar på viss nivå och så vidare. Det betyder också att, just det, så här, det finns också en annan uppdelning på det här. Jag har sagt att det här är feminint och det här är maskulint, den manliga energi. Men i kosmos så pratar man också mörka, ljusa, utomjordingar och änglar. Det finns mörk och ljusa ärkeänglar till exempel. Även om vi för det mesta har talat om de ljusa bara så ser det ut så innan. För även om det är uppdelade, kosmos blir också uppdelat på det här sättet av de här skaparljuderna. Det är därför det ser ut så. Man kan också beskriva det här. Den här manliga aspekten här ute är också den indelad i mörka och ljusa delar, så att säga, olika sektorer. Och så ska vi ner på utomjorden här, hur det fungerar. Och för nämna så förtroende till det ännu mer så kan jag säga att de här olika delarna här ute, de befinner sig i olika tider och olika framtider vi går till det. Men det hinner inte gå in på en del är ute och säger att det är olika begrepp och olika synpunkter på här, olika termer då. Men någon säger att på jorden finns huvudtidslinjen. En annan kontakt uttrycktes som att på jorden finns den eviga tiden. Om det ska finnas en evig tid någonstans så betyder det att Då, där måste man också kunna förena olika aspekter med varandra. Det är liksom det här olika färger och schattering som sammanstår i ett vitt ljus. Och när jag kom in på djurtervjuer mer strax så kan man säga så här. De är här nu och stöter på för att få lite sina färger, sina utgångs- och grupperingar, så att säga, förankrat på jorden. De söker oss alla hit för att förena sig själva och söker sig tillbaka, kan man säga, till en slags ursprungsaspekt när allting börjar i en helhet.
Men det är
ju mer än den här tiden, och tiden finns ju inte. Nej, det vi tittar på nu är tidlöst. Det finns olika framtiden kan man säga som spelar ut i olika delar.
Men
det är ju
så den
här
eviga tiden.
Ja, den eviga tiden här, om man tänker som en axel här, ska man säga. För jorden har en slags tid som är styrd av, eller en tid som är evig, därför den kommer fortsätta rakt fram. Sen kan man tänka sig, om man tänker sig på utomjordningar, så det är ju de som säger att de finns i vår framtid, så det är på oss själva som utvecklar oss framåt enligt någon slags händelsegren eller ett visst tidsstråk utåt, så att säga. Men de är tvungna att komma tillbaka därför att de kan inte fungera nu för länge utan sin tidsgren, utan att de har kontakt med målförsaspekten som gjorde. Det är ungefär som de försöker pressa sig dit ut, men de förlorar kontakten med klorofylet i trädet, kan man säga, med målförsaspekten. Och det gör att de måste återvända hit för att så att säga hela tiden ha den här möjligheten och ha den här skaparförmågan, den universella skaparförmågan som är blandning med den universella kvinnliga aspekten mot den manliga aspekten ute. Du frågar på mig, jag är krånglig. Var det du svar på frågan? Ja, det här är jättebra.